Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Klara, vad har du på vikingar?
Jag läste Röda Orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig någon pengar, då också klart den ska få sina pengar.
Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig.
Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda Orm.
Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma.
Mm.
Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till Gamla Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just Gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglingaättens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också Gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd från de här kungshögarna.
Ja, men perfekt helg att på fredagskvällen kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix typ och sen åka till Uppsala och liksom känna historien under fotstegen.
Sen så kanske du blir liksom fikasugen, barna kanske vill ha glass.
Verkligen.
Då tänker jag att ni går till Odinsborg som ligger precis där vid kungshögarna och tar en fika.
Är fikan ett arv från vikingatiden?
Ja. Och vill du få ännu mer inspiration, gå in på destinationuppsala.se.
Tusen tack, Destination Uppsala, för att ni sponsrar A-kursen. Det här är överkursen i opinionsundersökningar som är ganska speciell dagen till ära. För det här är nämligen A-kursens första livepodd som vi gjorde på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. På scen fick jag och Emma sällskap av Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning. Och vi pratade om supervalår, valskrällar och opinionsundersökningarnas tillförlitlighet. Och temat för festivalen var vågor och därför var den första frågan om det är så att demokratiseringen av världen går i vågor.
Ja, hittills har de ju gjort det i alla fall och det kanske är den enda tröst vi har nu när det ser väldigt dystert ut. Nu pratar man om den tredje autokratiseringsvågen. Det vill säga allt färre medborgare i världen bor i demokratiska länder och allt färre länder är demokratiska. Och det är Varieties of Democracy-institutet som mäter de här sakerna. 700 olika indikatorer på demokrati. Kan ju se hur det är i många länder bär utför med fri- och rättigheter och många av de saker som hör till paketet demokrati. Det är ju inte bara val och sånt.
Kan man se någon sorts lite smittoeffekt, att man liksom på något sätt att det går från land till land det här?
Jo, men det kan man nog, men det är ju ingen som kan reda ut hur den smittan ser ut. Men det är klart att det går ju trender i det här, så att även diktatorer hämtar ju in kunskap från varandra. Det finns en diffusion av kunskap hur man kan bäras åt för att montera ner domstolsväsendet eller vad det är nu man tänker sig göra, för det kan bli väldigt smidigt.
Jag tänker vi ska börja nu med grunderna. Vi ska börja från början när det kommer till det här med opinionsundersökningar. Så vad menas egentligen med opinionsundersökningar?
Det är en bra fråga. En opinionsundersökning är ju egentligen oftast en frågeundersökning till medborgare som handlar om åsikter och värderingar, politiska preferenser. Det är väl definitionen kan man säga. Men sen finns det väldigt många olika typer av opinionsundersökningar. Den typen av undersökningar som jag är inblandad i är ju väldigt extensiva. Besöksintervjuer som tar 65 minuter eller långa, långa enkäter. Flera av er kanske har varit med och fyllt i dem där. Det kan ju vara så här 20 sidor med frågor. Men oftast tänker man på opinionsundersökningar, den typen av undersökningar som presenteras i medierna. Och då är det oftast olika marknadsundersökningsföretag som mäter en enda sak. Alltså väldigt smalt kanske. Hur människor skulle rösta om det vore riksdagsval idag till exempel. Är en vanlig fråga i sådana opinionsundersökningar.
Vi brukar ju också i A-kursen ge lite historik när det kommer till de här frågorna. Och det är ju du, Clara, som brukar ta ansvaret för
min
det.
Min go-to-grej är att kolla i tidningsarkiv. Och sen när dyker ordet vi diskuterar upp första gången? Och opinionsundersökning, när tror du det dök upp första gången om man tittar i KBs arkiv över svenska tidskrifter?
1941.
Ja, bra gissning. 1897 så handlade det om nya brännvinsförfattningar och då hade Nykterhetssällskapet 20 år tidigare gjort en opinionsundersökning bland kyrkoråd och kommunalnämnder och deras inställning till rusdrycker. Men sen är det ju liksom ingenting. Och sen är det lite, börjar så smått slutet av 30-talet och där runt 40-talet så börjar det kännas mer frekvent. Och då undrar jag, varför ser det ut så? Vad hände då?
Ja, 1935 så grundar George Gallup Gallup-institutet i USA. Så det är väl det första när man kan säga att det börjar organiseras mer systematiskt olika typer av undersökningar. Så det är då det börjar. I Sverige är vi ganska tidiga med att plocka efter det här. Så att det svenska Gallup-institutet startade 1941 redan, under andra världskriget.
Därav 1941, ja. Som din gissning.
Därav 1941,
ja.
Men det var inte så här, jag hade ingen aning om att det var 1800-tal. Det måste jag låna av dig, det är ju jättekul.
Ja, det var KB öppet för alla. Ja. Det är så länge sedan så att det är också att man kan läsa det. Men det måste ju ändå funnits någon typ av opinionsundersökning nästan alltid. Att man känner av.
Vi brukar lite alltid gå tillbaka till de gamla grekerna. Gjorde de gamla grekerna någon typ av opinionsundersökning?
Jo, men det gjorde de väl. Men det är, när vi tänker på opinionsundersökningar så är det ju just den här systematiken. Att man har ett slumpmässigt urval. Man vill uttala sig om en population. Man skapar sig en miniatyrkopia av populationen med hjälp av slumpen. Undersöker den och drar sedan slutsatser om den population man vill uttala sig om. Men det är klart att politiska partier sysslar ju med någon form av opinionsundersökning innan också, men det är ju inte systematiskt på det sättet. Det bygger inte på matematisk inferensstatistik på det sättet. Utan det är mer att man har ett nätverk som har lite känselsprön ute. Man pratar med folk. Och vill man veta vad folk tycker måste man fråga dem. Jag frågar genom opinionsundersökningar, men man kan ju fråga människor i sitt partidistrikt eller på förskolan eller om man vill veta vad folk tycker och tänker. Så i den meningen håller vi väl på allihop med opinionsundersökningar varje dag. Kollar av vad vi tycker och tänker.
Men om då jag eller Klara eller någon här i publiken vill göra en så här riktigt högkvalitativ opinionsundersökning, inte bara fråga någon av våra kompisar, hur ska man då gå tillväga? Du nämnde just det här med slumpen, slumpmässigt urval av befolkningen. Är det något annat?
Nej, man måste börja rätt enligt metodboken. Och det är ju så som hela den här innovationen inom samhällsvetenskaplig forskning som survey-metodologin är. Survey är ju bara ett annat ord för opinionsundersökning egentligen. Hela den idén eller innovationen bygger ju på att man kan göra slumpmässiga urval. Och det kan vi göra i Sverige. Vad du gör är att du, ja, kanske inte en privatperson kan göra, men en forskare kan ju ringa till Skatteverket och beställa ett urval från registret för totalbefolkningen. Där finns alla folkbokförda i Sverige, om det nu är den population man vill uttala sig om. Och då får man ett jättefint urval. Så att Sverige är ett av de få länder i världen där man har möjlighet att faktiskt börja rätt. Och min erfarenhet, jag har jobbat med massa olika typer av urval, konstiga, självrekryterade urval och alla möjliga konstiga. Och min erfarenhet är att om man börjar rätt så kan man också hantera alla andra fel som kan uppstå på vägen innan man har ett resultat. Så att börja rätt, Dra ett slumpmässigt urval. Slumpen är underbar. För slumpen är blind. Och det är väldigt viktigt att ha koll på definitionen av ett sannolikhetsurval. För det är ju att om någon hävdar att hen har gjort ett sannolikhetsurval, så finns det en fråga som de måste kunna svara på. Det är hur stor sannolikhet det är för någon som ingår i populationen att komma med i urvalet. Om man inte kan uppge den sannolikheten, i en sommarundersökning är det en chans på 400 ungefär att komma med i en nationell sommarundersökning till exempel. Men om man inte kan berätta det, då har man inget sannolikhetsurval. Så ni som beställer opinionsundersökningar, dagarna ända, ställ den enda frågan där om ni vill vara säkra på att det är ett sannolikhetsurval i grunden.
Men när man har gjort det här slumpmässiga urvalet då, tänk om folk inte svarar, vad gör man då?
Tänk om, det gör de inte.
Nej.
Jag håller ju på med befolkningsurval och försöker nå alla som finns med i urvalet. Och det är grovt sett kan man säga att 30% ställer alltid upp. Då behöver man inte göra så mycket. Inte skicka med någon penna eller godis eller någonting. 30% kommer svara om det är inte för lång undersökning, men 30% kommer svara. Andra 30% kommer aldrig svara vad du än gör. De finns inte där brevlådan finns. Det går inte att nå dem på telefon. Nu försöker vi jaga folk på myndighetspost som är den nya kontaktvägen. Men grovt sett, 30% ställer alltid upp. 30%, du kan göra vad du vill. Det spelar ingen roll. Så vad du har att jobba med är de här 40% i mitten som ibland ställer upp, ibland inte.
Men man blir nästan hotad när man är den 40-procentaren.
Ja, det är borderline forskningsetiskt övertramp ibland. Men vi använder för att komma upp i anständiga 50% svarsfrekvens. Och då har man ju då övertygat hälften av de här i mitten att faktiskt ställa upp. Det kan ju behövas en 100 dagar lång fältperiod. 7-8 påminnelser. Och då är det påminnelser på post, sms, numera myndighetspost också. Och på den gamla tiden när man fortfarande hade råd att göra besöksintervjuer så var det också hem och knacka på dörren. Va?
Gamla Sverige.
Ja, tyvärr är det ingen som har råd och det är väldigt dyrt.
Men nu när du säger då 30-30-40, då tänker du på till exempel frågor kring vilka man ska rösta på. Eller finns det liksom särskilda frågor som är extra svåra att få svar på? Jag har själv liksom hört forskare som jobbar till exempel med sexualbeteende. Att det är ju liksom utmaning i sig att få folk att svara på den typen av lite känsligare frågor.
Ja, nej, men vi är ganska... Av någon anledning så tycker människor det är okej att svara på vad man tycker i politiska frågor. Men det beror på att man har ett grundförtroende att det här är anonymt. Och det slutar ju med att det blir siffror i tabeller och grafer och sådär. Det framgår aldrig vad någon enskild har svarat. Och vi har etikprövning i ryggen och sådär. Så att även en fråga om partival är lyckligtvis för en väljarforskare. Är fortfarande människor är beredda att berätta vad de har röstat på. Ibland genom hela livet som vi ställde en ny fråga om. Vilka partier har du röstat på i ditt liv? Då fick folk berätta hur de hade röstat. En medicinsk undersökning som handlar om medicin kan ju ofta komma upp i mycket högre svarsfrekvenser. För folk tycker det är viktigt med hälsa och frågor om hur man mår. Det är väldigt bra. Så ibland så smyger vi med den typen av frågor även i.
Ja, bara för att få.
Så här, ja, och hur mår du? Och har du några problem att röra dig? Lite såna.
För då känner de sig sedda liksom.
Ja, precis. Då, ja. Så man får ha lite knep.
Men vad går gränsen? Hur integritetskränkande vågar ni vara?
Ja, stryker ni vissa frågor för ni känner att det här kommer folk ändå inte svara på?
Ja, absolut. I nästan hela världen så är det ju helt okej att ställa frågor om sexuell orientering till exempel. Eller sexuell läggning. Och det har vi vågat göra någon gång, men det är ju en känslig fråga i Sverige. Men om du tittar på en vallokalsundersökning i USA till exempel så är det här. Man får kryssa i om man är gay, lesbian, det är liksom, och vilken ras man tillhör. Race. Så att det är väldigt kulturellt, kontextuellt vad det är som är känsligt i just det landet man undersöker.
Vi har ju pratat nu om opinionsundersökningar och hur man utför dem så att de blir så bra som möjliga. Men ibland så stämmer ju faktiskt inte opinionsundersökningarna med utfallet. Och det sker att man blir helt enkelt förvånad över de här utfallen.
Det blir en valskräll.
Exakt.
Hur många här tror att valskräll är med i Svenska Akademins ordlista? Applådera om man tror det. Ingen.
Ingen.
Hur många tror inte att valskräll är med? Ja. Hur många tycker att det förtjänar att vara med i Svenska Akademins ordlista? Ja, eller hur? Men nej, ni hade koll på det. Men jag sökte faktiskt också på valskräll i KB. Och då tyckte jag såklart att det inte var lika mycket, men att kurvan följde någorlunda jämt kurvan för opinionsundersökningar. Och då tänker jag så här, är det lite som ingen rök utan eld, men ingen valskräll utan opinionsundersökningar. Krävs det opinionsundersökningar för att man ska kunna prata om valskrällar?
Ja, men det gör det nog. Det är ju oftast i internationella sammanhang. Alla tänker på Brexit och naturligtvis amerikanska presidentval och så här, där opinionsmätningar, vissa av dem har visat väldigt fel. Och ofta har man ju inte historiken med sig här. Alla tror ju att 2016 års presidentval, att det var en katastrof för opinionsundersökningar. Men tittar man historiskt på det så var det ett av de bästa faktiskt. Nu är det oerhört svårt att göra opinionsundersökningar i USA eftersom de inte har ett register för totalbefolkningen som vi har i Sverige.
Men... hänger också samman med deras valsystem, att de har ett sånt där winner takes it all-system?
Ja, det är det. För att rent statistiskt är det så att procenttal som ligger nära mitten av fördelningen, kring 50%, där är felmarginalerna som störst. Och hur brukar det se ut i jämna stater i USA? Jo, man försöker mäta något där partierna är i princip lika stora. Någon leder med 51-49. Det är gigantiska konferensintervall. Så även om det då görs tusentals opinionsmätningar inför ett amerikanskt presidentval, så är det ändå väldigt svårt att predicera vem som vinner. Och det finns mycket att säga om.
Men just där som 2016 så kändes det lite som om opinionsundersökningarna var i kris. Det var liksom efter Brexit och efter presidentvalet att folk började prata om att ja, men man kan inte lita på opinionsundersökningarna längre. Men stämmer det? Eller liksom, det var inget konstigt just då?
Nej, egentligen inte, men det var två väldigt uppmärksammade val och det var ju likadant i Brexit då. Det var ju 52-48 visade alla opinionsmätningar på valdagen och sen när de hade räknat rösterna så var det 48-52. Det är också väldigt nära. Men det hjälper ju inte om man prediserar fel vinnare, att man är nära. Men i Sverige så är vi ju då ganska lyckligt lottade och det beror ju på att röstning i val är väldigt stabilt. Hälften av oss röstar på samma parti vi alltid gjort. Så det finns ju en enorm... med ganska lite hjälpinformation så kan du även med ett rätt krattigt urval och metodologi göra en rätt hyfsad mätning av röstning i ett tänkt riksdagsval idag. Så att just när det gäller den så visar det sig att vi har rätt så träffsäkra opinionsmätningar i Sverige. Värre är det ju med andra saker som man inte mäter så ofta. Det var en mätning igår om könslagstiftning till exempel. En helt ny opinion som vi inte har mätt tidigare och där folk kanske inte har så mycket åsikter. Och där är det stor risk att det är felvisningar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Akademikernas A-kassa.
Klara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg.
Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig.
Jo, men det har du faktiskt nu när du säger det.
Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan.
Men är inte det väldigt dyrt?
Det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst upp till 33 000 kronor i månaden.
Och något som är så himla bra med just akademikernas A-kassa, det är ju att även om man byter jobb så behöver man inte byta A-kassa, för att det är ju utbildningen som räknas.
Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål.
Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng, 180 HP-poäng.
Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju, för P till HP står ju för poäng.
Högskolepoäng.
Ja, så högskolepoäng-poäng har vi sagt. Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se/A-kursen.
Och bli medlem idag.
Tusen tack, Akademikernas A-kassa.
Hur tänker ni när ni väljer ut de här frågorna? Är det liksom att du är ute och snackar med bekanta? Vad är det folk snackar om just nu, eller?
Ja, nu leder jag ju valforskningsprogrammet och den är ju mer forskningsdriven, så att ofta ställer vi frågor som är relevanta för internationell forskning och som ställs i många andra undersökningar runt om i världen när vi har massa forskningssamarbeten med andra valforskarteam ute i världen. Så att då är det inte så öppet på det sättet. Då vänder vi oss mer mot en forskningsfront. När jag jobbade på SOM-institutet så bygger ju hela SOM-institutets affärsidé är ju att vända sig till forskningsprojekt i Sverige. Det är ju som en stor omnibus, en crowdsourcing. Så man bjuder in varje år forskningsprojekt att vara med. Och det är ju därför det är så underbart, för att de frågor som kommer med i enkäten kan ju handla om allt möjligt, från balkongodling till NATO-medlemskap. Så att, och då är det egentligen, vilka forskningsprojekt finns igång i Sverige just nu? Det blir ju det som avgör så här innehållet i en sån undersökning. Så det är lite grann en spegling av vad finns det för forskningsintressen just nu som har pengar, medel från forskningsråden just nu för att göra undersökningar just nu. Och det ändras över tid. Sen är det ju väldigt viktigt, vi tycker det är väldigt viktigt med tidsserier, att följa saker över tid, saker som inte är så hett men som plötsligt kan bli det. Det är ju konstigt att vi tänker på det nu, men vi höll ju på att avsluta en del tidsserier som handlade om kärnkraft. Det kändes ju jättemossigt ett tag. Varför fortsätter vi? Det här kan vi väl ställa vart annat år, den här frågan. Vi behöver inte följa kärnkraftsopinionen, vi kan ställa vart tredje år. Och idag låter det ju jättekonstigt, va? Och så är det med mycket. Vi fortsätter mäta en del saker som har varit ute i decennier och så plötsligt dyker det upp. Så att det gäller att vara lite mer, lite enveten också.
Och hur är det med balkongodlingen? Hur heter den nu?
Balkongodlingen har vi nog ingen tidsserie på.
Men, okay.
Men det är ett bra exempel för att visa på bredden.
Men vi nämnde ju nu Brexit och presidentvalet 2016. Har du liksom någon sån här annan historisk händelse där det blev liksom en valskräll eller där liksom opinionsundersökningarna slog helt fel?
Nej, men det finns många exempel på när liksom resultat från opinionsundersökningar får väldigt stora konsekvenser. Och då behöver undersökningen inte vara särskilt välgjord, men det blir en uppmärksammad skattning då. Ett sådant exempel som alla tyckte var bra, det här Forum för levande historia som handlar om förintelsen. Så här, hur kom den till? Jo, en av de tändande gnisterna för hela det projektet, det var en opinionsundersökning som visade att 52% av Sveriges gymnasieelever inte var säkra på om förintelsen hade ägt rum. Ni kanske kommer ihåg den till och med.
Ja, men det var, det frågan var lite konstigt formulerad.
Frågan var konstig. Det var någon konstig subgrupp. Jag ska inte snacka för mycket skit om andra. Men det var ingen bra undersökning. Det var en sån här tomteblossundersökning som bara gjordes en gång. Men det är väl ett exempel på att det finns en inbyggd påverkan. Och den här typen av resultat från undersökningar, vi ser ju sånt varje dag. Hela tiden. Så det gäller att vara vaksam. Nu ledde det väl just i det här fallet till någonting gott. Men det kan också leda fel att det uppmärksammas saker och blåses upp. när så att säga, den initiala informationen faktiskt är galen.
Du pratade ju om att det var lättare i Sverige att undersöka utfallet i politiska val. Men har det blivit svårare? För det har väl ändå lite skett förändringar i hur pass liksom trogen man är sitt politiska parti?
Ja, men vi ser ju inte att svenska opinionsmätningar blir sämre över tid, utan träffsäkerheten är, när vi analyserar det här i efterhand, så finns det inga trender som visar att det skulle bli sämre.
Men är väljarna mer rörliga?
Ja, det beror på vilket tidsperspektiv du har. Sedan, ja, om du tittar tillbaka till 50-talet och 60-talet, absolut. Svenska väljare är mycket rörligare idag än vad de var då. Samtidigt har ju väljarrörligheten inte ökat sedan 1991. Utan det ligger kring en tredjedel av väljarna, det fluktuerar. För en tredjedel av väljarna byter parti mellan valen. Så att det är helt fel faktiskt att tala om att väljarnas rörlighet skulle fortsätta öka. För det är bara inte sant.
Då dödar vi den myten här.
Ja, så nästa gång ni hör någon säga att väljarna blir allt rörligare, och då kan ni säga nej, så är det inte.
Ska jag säga något
jag nästa gång stabilt i 25
år. Till dig. Men opinionsundersökningar, kan de påverka väljarnas beteende och därmed kanske också utfallet i ett val? Till exempel att det kan öka vår benägenhet att taktikrösta eller att det resulterar i att vissa ligger kvar på sofflocket. Det tror jag man pratade om just med Trump-valet till exempel, att man trodde att det var lugnt och då stannar man hemma istället. Mm.
Ja, absolut. All information kan ju påverka naturligtvis. Och det här är ju en information som sprids och blir ganska tydlig för väljarna, och det är tacksamt för journalister och opinionsjournalistiken att måla upp den här typen av race, och det är kul att ha siffror och det är en bedräglig precision i de här sakerna, och just i det svenska fallet så kan det absolut få effekter när det gäller taktikröstning, för väljarna väntar in i det sista och avvaktar, inväntar den sista informationen om hur alla andra tänker rösta för att kunna rösta rationellt helt enkelt. Och
är det bra eller är det dåligt?
Det är bra att man i ett flerpartisystem får så bra information som möjligt om hur alla andra tänker rösta, eftersom det påverkar. Vi väljer ju inte regering, utan vi kan bara välja en riksdag som sen väljer en regering. Och då måste vi, om vi med vår röst vill påverka den förda regeringspolitiken framåt, för att kunna rösta rationellt, så måste vi kunna ta hänsyn till hur alla andra tänker rösta. För det, så att det behöver finnas så bra information som möjligt. Så att just i samband med val är det viktigt att det är många som mäter på många olika sätt och med ambitiösa undersökningar. Sen kan man ju tycka att det är för mycket taktiserande i svensk politik, men det beror ju på att vi har två cementerade block och alldeles för många små partier som behöver stödröster. Men i en situation där det skulle vara väldigt dåliga mätningar så kan man så att säga stödrösta i onödan, eller det kan bli den typen av effekter.
Så att, så länge det är liksom bra opinionsundersökningar så skulle du inte säga att det är någonting som liksom riskerar att hota demokratin?
Nej, det är väl som all annan valrörelseinformation. Det måste vara bra, annars blir det risk att det blir dåliga val. Så väljarna ska ha så bra underlag som det bara är möjligt. Även när det gäller saker som vad partierna vill och hur partierna har presterat historiskt. Så att det ingår så att säga i medievalrörelsen och den information som behöver finnas.
Det här är ju första gången som du är med i A-kursen som gäst. Men du har ju faktiskt omnämnts och citerats tidigare i A-kursen. Bland annat när vi gjorde vårt avsnitt om NATO och just en rapport som kom från SOM-institutet som visade på den snabba förändringen i opinionen gällande NATO-medlemskapet. Andelen positiva ökade med 35 procentenheter från 2021 till 2022. Från alltså 29% som var positiva till NATO-medlemskap till 64%. Vad tänker du om den här förändringen?
Ja, jag tror det är den enskilt största opinionsförändringen jag kommer uppleva i mitt liv. Det är absolut den största hittills under min 30-åriga forskarkarriär i alla fall. Så att där gick det undan. NATO-opinionen.
Du ser nästan lite glad ut. Ja, nej, vad kul att få vara med om det.
Det visar ju också, det viktiga är att det visar också hur ovanligt det här är. Att det sker så stora kast i opinionen. Särskilt i en sån här fråga som har funnits på bordet så länge och varit så ohyggligt stabil dessutom. NATO-opinionen var ju bara, i våra tidsserier var bara hände ingenting.
Funderade ni på slutet, ställa frågan?
Ja, nej, men det var ju en kandidat. Men det var nästan så att det blev en kalibrerings... Så här, ja, har den här undersökningen funkat? Ja, kolla på NATO-opinionen. Den ska inte ha ändrat sig. Då vet vi att undersökningen är rätt. Men det gick undan där. På 8-10 veckor så såg vi en helt otroligt stor opinionsförändring på väldigt kort tid.
Vad får ni ha för kalibreringsundersökning nu då, när NATO har svängt så mycket? Är det något annat så här riktigt dött som bara ligger?
Ja, apropå dött, det skulle vara dödshjälpsopinionen då. Där är det 50-50. Det är precis jämnt inställningen till om man ska införa dödshjälp. Och anledningen till att det inte händer någonting i den är ju att det bedrivs ju ingen opinionsbildning. Så att folk har ingen anledning att omvärdera. Och så var det ju länge i NATO-frågan. Så att, och det är en annan viktig, om inte partier, politiska ledare eller andra intresseorganisationer lyfter frågor, så händer det inte så mycket med opinion.
För min nästa fråga handlar just om det där, den kanske då andra riktningen. För nu säger du att liksom politikernas arbete kan påverka vad som händer i opinionen. Men kan det också vara så att, som till exempel med NATO-frågan, att er undersökning också resulterar i att det här faktiskt blir en valfråga?
Ja, men min erfarenhet är att så fort det händer stora opinionsskiften så är de nästan alltid initierade av, det är top down så att säga. Det är eliter av olika slag, det låter ju hemskt, men det är alltså partier och politiska opinionsbildare som antingen själva ändrar sig. Ta migrationspolitiken i november 2015 när vi gick från refugees welcome till andrum. Före det så fanns det inga rörelser i den svenska flyktingopinionen. Men så fort politiken ändrade riktning, då började folk tycka att det var ett lite bättre förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Det är ett väldigt bra exempel. Så att oftast är det inte tvärtom. Alltså att det byggs upp någon slags folklig opinion för någonting och så får politikerna se till att anpassa sig. Det är mycket mindre åt det hållet än vad många tror. Tyvärr så tror ju politikerna själva att de ska gå folkopinionen till mötes. De är inte medvetna om att det är de som skapar folkopinionen. Så vi har en konstig situation där politikerna försöker anpassa sig till en opinion som de själva är med och skapar. Så det blir lite omvända världen faktiskt.
Jag tänker ett kontraexempel där, som ni faktiskt också nämner i den här rapporten om NATO-svängningen. För då nämner ni ju också de tidigare stora svängningarna i opinionen, bland annat flyktingkrisen. Men också när det kommer till kärnkraft eller Fukushima. Mm. Och där, om jag minns rätt, så plockade inte politikerna upp den frågan. Och då liksom svängde det här tillbaka ganska snabbt också. Vad tänker du om det?
Ja, Fukushima-katastrofen orsakade, det var ju en utifrån kommande chock, kallar vi det för, i det här sammanhanget då, på opinionen som skapade väldigt mycket mer motstånd mot kärnkraft, vilket ju inte är så konstigt. Och det låg kvar under en tid, så var efterdyningarna av Fukushima var att svenskarna var, det var fler som ville avveckla än att använda kärnkraften under ett par år. Men sen fortsatte de trender som hade varit innan och opinionen rörde sig mer kärnkraftsvänlig riktning. Men nu är vi ju mer kärnkraftsvänliga och vill använda kärnkraften mer än på 20-25 år. Och det beror ju mycket på att det har bedrivits en väldigt stark opinionsbildning. Vi har haft två val i rad där vi har diskuterat kärnkraften och partier har tagit väldigt tydlig ställning för att bygga mer kärnkraft. Och det har varit ett jäkla liv om nedläggningar historiskt och allt sånt här. Ja, ni kan det där. Men det liksom verkar vara en nödvändig förutsättning för att det ska ske opinionsförändringar i opinionen. Det är att frågorna lyfts upp på bordet. Och det brukar inte vara folket som får upp frågorna på bordet, utan det är folkets representanter som gör det.
Tänker du att det finns fördelar för demokratin också, att politiker faktiskt håller koll på liksom hur opinionen svänger mellan valen?
Ja, det tror jag. Det kan vara ett komplement för politiker att se vart vindarna blåser och så vidare. Men det kan ju aldrig ersätta det här att man måste faktiskt, som förtroendevald måste man ju faktiskt prata med dem som har investerat förtroende i sina representanter. Så att det är farligt om partier bara försöker mäta sig till vad opinionen tycker.
I år är det alltså som sagt supervalår. Hur många av alla nu, rekordmånga människor som kommer gå till valurnorna eller förhoppningsvis väljer att gå dit, tror du kommer kika lite på en opinionsundersökning, en aktuell sådan, innan de lägger sin röst?
i världen?
Ja, eller svara på där du tycker det är rimligt.
Ja, i Sverige kan man ju undra inför Europaparlamentsvalet. Det är ju fortfarande bara en ytterpyttemätning som har gjorts. Och vad är det? 34 dagar kvar till förtidsröstningen öppnar. Den 22 maj klockan 8 så står ni där låset och är beredda att lägga er röst. Frågan är om hur många opinionsmätningar ni har upplevt då. Det är inte säkert att det är så många. En eller två kanske. Så då får ni försöka grunda ert beslut i andra. Ja, det är frågan är om det ens har kommit igång någon valrörelse då. Men 22 maj börjar valet. Ja, i världen vet jag inte. Det är ju inte i hela världen som det genomförs så mycket opinionsundersökningar som det görs i etablerade västliga demokratier. Så jag vågar inte svara på det. Men i de länder där det finns stora nyhetsmedier, för det är oftast medier som köper mätningarna. Så att i alla länder där det finns nyhetsmedier som har råd att köpa opinionsmätningar från marknadsundersökningsföretag, där kommer det finnas publicerade opinionsmätningar. Om det inte är förbjudet, det finns ju länder där det är förbjudet att publicera opinionsmätningar under de sista veckan eller de sista två veckorna inför ett val, som Frankrike till exempel.
Och det är just för att man tror att det kan liksom påverka folk i slutfasen.
Mm, men det läses väldigt mycket belgiska tidningar i Frankrike på nätet under de två veckorna. För man gör undersökningar som vanligt och så publicerar man dem i belgiska tidningar. Så att den där typen av förbud är ju helt tandlösa nu för tiden, när det finns internet också. Men det är, oron är ju därifrån. Och det finns massa studier som visar på den typen av bandwagon-effekter, att partier som går bra i opinionsmätningarna tenderar att få liksom en medvind, ett spin som gör att det går ännu bättre för dem. Och motsatta effekter finns lika många bevis för. Att väljare ser att ett parti håller på att bli populärt, då drar man undan sitt stöd. Så det finns någon sån här underdog effekt som ibland faktiskt tar ut dem där. Så att det är inte bara bandwagon, utan det är också underdog-effekter.
Men på det stora hela, tänker du att opinionsundersökningar tjänar demokratin väl?
Om de görs rätt och riktigt så är det så.
Och apropå bra opinionsundersökningar, ska vi väl göra en här?
Ja, nu ska vi göra en meta-opinionsundersökning. Avsluta med det. En opinionsundersökning om vad vi här tycker om opinionsundersökningar. Så att nu vill vi först ta så här, hur låter 100% applådera? Alla som älskar opinionsundersökningar, applådera nu. Alla som hatar opinionsundersökningar. Intressant. 2%. Alla som känner sig likgiltiga till opinionsundersökningar, applåderar nu. Ja, men det var, du röstade dubbelt, såg jag där. Men det var 6%, men hela 92% ställer sig positiva till opinionsundersökningar. Vad säger du om kvaliteten på den här opinionsundersökningen, Henrik?
Ja, 92 tyckte jag var lite väl högt.
Men vad säger du om resultatet?
Hittar du några potentiella felkällor med den här undersökningen?
Ja, men vi vet ju att människor gillar att konsumera opinionsmätningar, och det vet ju nyhetsmedierna om. Det blir mycket klick, mycket trafik. Folk läser andra saker efter de har tagit del av en opinionsmätning. Och folk önsketänker när de ser en mätning. Så alla mätningar som inte visar det man... Nej, de tror man inte på. Och mätningar som går i det egna lagets favör, de tycker man är riktigt bra det här. Så att det finns en väldigt stor bias i hur vi som människor tar till oss den informationen som finns. Så att vi ser gärna det vi själva vill. Men vi har ett viktigt resultat, och det är att människor som konsumerar opinionsmätningar, de är mycket bättre på att, när vi ställer frågor om hur stora partierna är, styrkeförhållandena mellan partierna. Och det är ju inte så konstigt att människor som konsumerar mycket opinionsmätningar har mycket bättre koll på hur stora olika partier är. Och det är viktigt om man ska kunna rösta rationellt i ett flerpartisystem som vi har, där vi inte har inflytande över vilken regering som bildas efter valet. Utan vi måste försöka tänka in vad som händer efter valet. Och då måste vi ha information om hur alla andra tänker rösta och hur stora partierna är ungefär i alla fall.
När tror du att den här nedgången när det gäller demokratin börjar vända uppåt igen?
Ja, det är ju omöjligt då. Men jag hoppas att vi kan få komma in i en fjärde våg av demokratisering. I alla fall under min livstid. Just nu ser det rätt dystert ut faktiskt.
Det blir inte i år.
Det blir nog inte i år, nej.
Tack Henrik Ekengren Oskarsson för att du vill gästa A-kursen. Tack Vetenskapsfestivalen i Göteborg för att vi fick komma och livepodda hos er. Och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka i studion och då kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans titta närmare på föräldraskap. Är det så att säga naturliga att mödrar ska vara hemma och ta hand om barn och inte jobba? Och går att säga något om mänskliga mammor och pappor genom att studera hur djur agerar som föräldrar? Prenumerera gärna på A-kursen i din.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Podd app så får du en notifikation när avsnittet kommer ut. Hej då!